Kära lyssnare, jag ska föra er mer än 20 år tillbaka i tiden. Till en försommardag 1943, fortsättningskrigets tredje år. Jag tjänstgjorde vid den tiden i ett truppförband som var förlagt till Hangö och Russarö fort. Ryssarna hade evakuerat Hangö udd redan sen hösten 1941. Området hade ju varit en rysk flottbas sedan marsfreden 1940, alltså efter vinterkriget. Men kriget gick vidare och det betydde att Hangö fortfarande betraktades som krigsoperationsområde. Men vi som tjänstgjorde i förbanden här nere fick aldrig någon direkt känning av kriget och vi inrättade oss i praktiken som en fredstida förläggning. Min vakans var en slags underhållningsofficer, officiellt hette det upplysningsofficer, och det betydde att jag skulle sköta om allt som hade med soldaternas trivsel och fritidsproblem att göra. Från anskaffandet av radioapparater till att ordna fotbollsmatcher och andra härdande nöjen. Men så kom alltså den minnesvärda sommardagen 1943. Minnesvärd inte i krigets historia, men för mig personligen. Jag kallades upp till staben och fick där ta del av ett telefonogram från högkvarteret. Det var en order, nämligen att jag inom ett dygn skulle anmäla mig i Sankt Mikkel. Vad saken gällde hade varken jag eller min regementskommendör en aning om. Två av mina bästa vänner bland officerarna hade för sin del diagnosen klar. Ja, nu är det riktigt illa ställt när de skickar efter dig. Ordern kom ju vid en tidpunkt som var mycket bekymmersam för våra mäktiga vapenbröder, tyskarna. Nå, den lilla älskvärdheten var mina vänner väl unnad. I alla fall förblev kommenderingen ett mysterium till dess jag följande dag i Sankt Mikkel anmälde mig för major Lehmus, chef för den så kallade Tetus Kakkonen. Lehmus blev sedan efter kriget försvarsminister och ryktbar i en del högst delikata sammanhang. Det var Tetus Kakkonen, informationsbyrå 2, som var högsta organ för nätet av upplysningsofficerare i försvarsmakten. Hit sändes framförallt de fortlöpande rapporterna om truppernas stridsmoral och sinnesstämning. De sammanställdes sedan här för att ge en översiktlig bild av hur det stod till inom denna viktiga och känsliga sektor. Men det var inte alls meningen att jag skulle medverka i det här kodifieringsarbetet. Nej, en smula generat delgav mig major Lehmus att jag hade ställts till hans byrås disposition för att översätta överbefälhavarens dagordrar. Och så gav han mig en digerbunt av Mannerheims dagordrar ända från 1918. Anvisade mig ett rum och ett bord, bad mig tills vidare bedriva stilstudier och sköta mig själv. Men marskalkens dagordrar, skulle de översättas, frågar man sig naturligtvis lite konfunderad. Till vilket språk då? Skrev han dem inte själv på svenska? Hans modersmål var ju svenska och finska lärde han sig väl aldrig behärska fullständigt. Nej, saken var faktiskt mera komplicerad än så. Det hette att den berömda dagordern efter vinterkrigets slut, för övrigt ett stilistiskt mästarprov i gammal romersk anda, var av Mannerheims egen hand. Men under fortsättningskriget skrevs dagordrarna efter hans anvisningar på finska av någon av hans generaler. Främst är det Tuompo som har utpekats. Och denna finska version skulle sedan översättas till svenska för att kontrolleras av marskalken och hans adjutant. Och då började persen, för Mannerheim var en fruktansvärt noggrann kriarättare. Och han hade redan avverkat några stycken översättare då han en dag irriterat lär ha frågat: finns det faktiskt ingen officer i min armé som kan svenska? Min blygsamhet borde naturligtvis förbjuda mig att säga att hans dåvarande generalstabschef, själv en utomordentlig stilist och gammal journalist, ögonblickligen kom att tänka på mig. Och så gick budet ut till alla arméförband, så har det senare berättats för mig. Var en löjtnant Bark befinner sig skall han med omedelbar verkan kommenderas till högkvarteret. Mina vänner i Hangö hade alltså rätt. Det var nöd på färd. Sedan satt jag i högkvarteret i 3 månader och väntade på att högstensamme skulle behaga ge ut en dagorder. Under tiden fick jag översätta ett av president Ruitis tal och fördriva eftermiddagarna med att spela tennis med Sankt Mikkels vackraste Lotta. Men det var tyst vid våra fronter den sommaren och det behövdes inga manande manliga ord. Jo, med ett undantag. En dag kom det ett manuskript. Det var en dagorder till hemmafronten där Mannerheim, om jag minns rätt, framförallt avtackade industriarbetarna för deras insatser i fabrikerna under bördan av kriget. Jag gjorde naturligtvis mitt bästa, fast det var ju inte en så förskräckligt stimulerande text precis. Filade och polerade och bar in frukten av mina mödor till major Lehmus. 2 dagar senare ringde adjutanten. Marschalken var inte alls nöjd. Också det här var en översättning med allvarliga brister. Det fanns tydligen ingen officer i hans armé som kunde svenska. Nåja, jag fick inte avsked på grått papper, inte ännu i alla fall. Istället sändes jag ut på en rekognosering till fronten i Östkarelen till några svenska truppförband, främst österbottniska, som var förlagda vid Onjegas Äänisjärvis stränder. Mitt uppdrag gällde att undersöka vad man här tänkte och tyckte om krigsutvecklingen. Jag mottogs ganska kyligt av officerarna här ute. Man kände på sig att de tänkte, vad ska den där typen snoka efter här? Kan han inte hållas i högkvarteret och låta oss sköta kriget? Men jag fick en viss kontakt med manskapet och underbefälet och de var ganska frispråkiga när de väl hade fått förtroende för mig. Jag for hem till Sankt Mikkel, skrev en diger rapport där jag berättade vad jag hade fått veta, mycket sakligt och sanningsenligt. Och det behöver inte sägas att mina sagesmäns realistiska reflektioner mycket illa svarade mot de stereotypa rapporter vi fick från divisionernas och regementernas upplysningsofficerare. Rapporter där det med nästan komisk precision, efter kanske någon antydan om en viss oro rörande det aktuella läget, hette: mutta miehistön usko Saksan lopulliseen voittoon on horjumaton. Men manskapets tro på Tysklands slutseger är orubblig. Mina soldater, alltså de jag talade med, de trodde inte alls på någon slutseger, utan på att kriget var förlorat och att vi borde hoppa av den tyska vagnen medan tid var, om det inte skulle gå här som i Italien. Min rapport blev en chock för mina överordnade och förvirringen obeskrivlig. Snarast var man förbittrad över att jag hade mage att överlämna såna papper. Det var en skam för armén. Och vilka var egentligen mina sagesmän? Det vägrade jag naturligtvis att uppge. Min uppgift hade ju bara varit att försöka få fram en så sanningsenlig bild som möjligt av vad man verkligen tänkte om kriget i några bestämda truppförband i de djupa leden. Inte att fungera som angivare. Annars var vistelsen i Sankt Mikkel högst komfortabel. Man kände sig verkligen som etappsvin på högsta nivå. Officerarna frukosterade och dinerade i hotell Kalevas matsal, medan marschalken och hans generaler intog sina måltider några våningar högre upp i vad vi på finlandssvenska brukar kalla ett kabinett. Naturligtvis berättades det en hel del anekdoter om högstensamme och hans hov. Själv hade jag inte äran att bli presenterad för honom. Jag var ju bara en obetydlig pennfäktare i kulisserna. Det blev däremot en av mina vänner som var kurirofficer i högkvarteret. Det begav sig nämligen att marschalkens brorson från Sverige kom på besök för att se hur det gick med kriget i Finland. Han hette Augustin Mannerheim och var, om jag minns rätt, furir i svenska armén. Min vän kurirofficeren ställdes till hans disposition och skulle eskortera honom på en frontturné till Karelska näset. Av den anledningen kom han, trots att han bara var löjtnant, att en gång få sitta till bords med marschalken. Han har själv berättat mig vad som hände. Som förrätt serverades en omelett och till taffeln hörde också en aptitsup som alltid skulle vara rågad ända upp till sista glasranden. Mannerheim höjde sitt glas, vände sig vänligt mot den unga löjtnanten som skulle ta hand om hans brorsson, men blev sittande med glaset i hand en god stund. Han växlade några repliker med sin närmaste bordsgranne, general Airo, och under tiden märkte min vän att brännvinet sakta sorlade över breddarna i hans glas. Ögonblicket var ju stort och märkligt och en lindrig nervositet förklarlig. Men marschalken höll sitt glas som i ett skruvsted, inte en droppe spildes. Så sade han skål och alla drack ur. När omeletten var aveten vände han sig på nytt mot brorsonens unga följeslagare och frågade: hur fann löjtnanten omeletten? Utomordentligt delikat, herr marschalk, svarade löjtnanten. Då log Mannerheim på sitt milt sarkastiska sätt och tillfogade: ja, men så var den ju också dränkt i brännvin. Brorsonen och hans ciceron reste så ut i fronten av marschalken försedda med en reskassa som enligt hans önskan skulle användas för en avskedsmiddag i Viborg där Mannerheims systerson major Claes Gripenberg skulle vara tredje man. Allt gick bra, inte minst avskedsmiddagen som blev glad och god. Men det hör till historien att marschalkens brorson, om jag inte misstar mig, var vegetarian och därtill ytterligt restriktiv i umgänget med brända och destillerade drycker. När så min vän kurirofficeren återvände till Sankt Mikkel och skulle avge rapport om sitt fögderi var han en smula bekymrad för notan från Viborgsmiddagen. Den var inte alldeles obetydlig. Marschalken granskade den noga vid den audiens som följde. Så tittade han upp och sa torrt, men inte ovänligt: ja, löjtnanten, jag förstår ju att min brorson inte i någon nämnvärd omfattning har bidragit till det här anmärkningsvärda slutresultatet. En annan anekdot, eller kanske hellre ett bevingat ord, som cirkulerade i Sankt Mikkel den sommaren hade samband med Hitlers plötsliga besök i högkvarteret. Jag brukade någon gång äta middag med en major som var med när de två möttes i Mannerheims privata salongsvagn som hade kopplats in på ett undangömt sidospår utanför själva Sankt Mikkel. Hitler kom och mottogs med storfurstlig avmätthet och hövlig älskvärdhet. Det rådde inte ett ögonblick något tvivel om vem som var marschalk och vem som var korporal, berättade majoren. Och den repliken har jag en känsla av att senare har dykt upp på olika håll och i olika sammanhang. Men jag hörde den som sagt på färsk gärning i Sankt Mikkel. Mannerheim var mycket mån om att få röra sig utan något uppbåd av livvakter. Han brukade till exempel ensam promenera till en barberare i Sankt Mikkel där han satt bland andra kunder och lät sig klippas och rakas. Men visst var han i all stillhet bevakad. Jag minns en kväll när jag satt tillsammans med några officerare och en fänrik i sällskapet anförtrodde mig att han egentligen hörde till statspolisen och var chef för en pluton som skulle svara för marschalkens säkerhet. Det påstods också, men det vet jag inte om är sant, att Mannerheim själv inte hade någon aning om att detta livgarde existerade. Min rapport från den resa till Östkarelen som jag nämnde om tidigare visade sig sedan vara den första spiken i den likkista som så småningom började snickras ihop för min räkning i min egenskap av officer i högkvarteret. Resten av spikarna slog jag in när jag en kväll satt och superade med två majorer som jag tyckte bra om och brukade umgås med. D33s adress var aktuell på den tiden. Alltså den adress där bemärkta och också mindre bemärkta politiker, framförallt finlandssvenskar, bad regeringen ange Finlands krigsmål och förberedde ett fredsslut med Ryssland. Mina vänner majorerna sa förtroligt till mig, jag har alltid varit en smula aningslös kanske. Du som säkert känner en hel del av de här människorna, vilka är deras egentliga motiv? Hur resonerar de egentligen? Jag tvekade lite om jag skulle börja lägga ut texten, men så gjorde jag det. Jag tyckte att jag satt helt privat med officerarna och utanför tjänsten var det väl tillåtet att tala också om ömtåliga ting. Men förmodligen la jag ut texten lite för vältaligt, för jag var i själva verket av precis samma åsikt som de 33. Och jag märkte knappast att det blev en lätt tvungen stämning vid bordet. Vi grälade ingalunda, men majorerna såg inåtvända och fundersamma ut och vi bröt upp tidigt. Fint, tänkte jag. Nu fick de någonting att bita i. Och det fick de. Det dröjde inte länge nämligen innan jag var bortkommenderad från Sankt Mikkel. Denna gång med en om möjligt ännu mera unik uppgift i betraktande av min officersutbildning, nämligen att biträda skolrådet Erik Mandelin vid Mannerhems barnskyddsförbund i Helsingfors med propagandan för fadderortsrörelsen i Sverige. Skolrådet Mandelin var en mycket märklig och på många sätt också en mycket originell man. Och genom sin ställning i Mannerheimförbundet stod han ofta i direkt telefonkontakt med marskalken, som var mycket intresserad av fadderortsrörelsen, vars uppgift, som det hette, var att knyta bygd vid bygd mellan Sverige och Finland. I praktiken var det fråga om en humanitär hjälp, och med svenska pengar byggdes bland annat hälsogårdar i många socknar i Finland. Mandelin och jag kom på mycket god fot med varandra och vi resonerade båda som så att marskalken nog hade en mera vittsyftande baktanke med fadderortsrörelsen än bara den humanitära, nämligen att hålla sambandet och förbindelserna med Norden och Västern levande. Det var ju ingen hemlighet att Mannerheim aldrig var helhjärtat engagerad för vapenbrödraskapet med Tyskland. Det var också säkerligen till stor del hans personliga förtjänst att Finland aldrig föll undan för de tyska kraven på att vi skulle delta i operationerna dels i norr mot Murmansk, dels i angreppen mot Leningrad. Mannerheim sade nej och därvid blev det. Till många nationalistiska officerares förargelse, det minns jag mycket levande från den tiden. Min främsta uppgift i Mannerheimförbundet blev att göra en propagandaturné i Sverige, i Östergötland och Småland. Jag höll 40 föredrag på 30 dagar, bodde i slott och prästgårdar, råkade folk av alla kategorier och alla samhällsklasser, och fann att sympatin för Finland var levande fortfarande, trots att vi var allierade med Danmarks och Norges förtryckare. Föredragen var en arbetsam uppgift, och jag tänkte nog ibland med vemod på de sköna dagarna i Sankt Mikkel.